Välkomna till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till biotopen.
Jag heter Elin Bordy.
Jag heter Jessica Schiefauer.
Jag heter Mattias Hagberg.
Och jag heter Martin Engberg. Jo, jag hade ju en fråga här som jag ville ställa till er som utgångspunkt för dagens samtal. Och den lyder, vad betyder kultursidorna för er som författare? Men innan jag ställer den frågan tänkte jag att jag skulle teckna en bakgrund till varför jag skulle vilja fråga er detta. Det senaste decenniet har, vill jag påstå, kultursidorna förändrats radikalt. Dels handlar det om innehållet, dels handlar det om hur vi läser tidningar idag. När det gäller innehållet vågar jag nog påstå, utan att lägga fram några siffror, att det blivit betydligt mer utrymme för kulturdebatt och spetsiga krönikor. Och jag vet att det har blivit färre recensioner, antagligen också färre essäer och längre artiklar. Även om de sista formaten fortfarande är en viktig del av kultursidorna. Till exempel finns ju understreckaren kvar i Svenska Dagbladet. Men på sistone har det kommit signaler om att kultursidan kanske lever på lånad tid. Åtminstone på vissa håll. Östgötakorren lägger ner sin. Nu ska allmänreportrarna sköta också kulturbevakningen. Vid årsskiftet försvinner pressstödet och görs om till ett mediestöd. Syftet är att ytterligare stärka lokal och regional media och att stödet ska vara teknikneutralt. Det är ju vettigt. Men här finns också ett krav på egenproducerat material som kan få negativa konsekvenser för kulturbevakningen, om jag har förstått detta rätt, eftersom ett antal lokaltidningar idag delar på ett gemensamt kulturinnehåll. Det är inte långsökt att tänka att de flesta lokala tidningar skippar kulturen ifall de med små resurser måste stå för det materialet själva. Det här är inte minst dåliga nyheter för kritiken, litteraturkritiken. Här och var pratas det lite om att jo, kritiken kommer att vara kvar, men vi får se vilket format i framtiden. Det kanske inte kommer att vara just som recensioner. Till exempel har jag hört GP:s kulturchef Johan Hilton prata i de termerna. Och det är så Sveriges Radio försvarar sig mot ett påstående från en av Aftonbladets skribenter som har observerat att recensionerna har blivit färre i kanalen. Att kritiken inte har försvunnit, den har mer blivit en del av det övriga programutbudet, säger Sveriges Radio. Exakt på vilket sätt blir inte helt tydligt, men Aftonbladets skribent svarar något syrligt om att bokcirklar inte kan ersätta professionella kritiker. Och det håller jag med om. Från Sveriges Radio har det för övrigt kommit en annan dålig litteraturnyhet, att radioföretagen läggs ner. Bu, säger jag. Så mycket bättre är saker och ting inte på arbetssidan. De arvoden som kultursidan betalar sina frilansskribenter, och det mesta materialet på kultursidan är skrivet av frilansare, är antingen lågt eller uselt lågt. Under de år jag skrivit sporadiskt för GP, vilket ungefär är från 2016, har arvodena inte höjts nämnvärt om alls. Och nyligen protesterade Svenska Dagbladets frilansare mot för låga arvoden. En kultursida som har rykt om sig att betala något bättre är Aftonbladet. Men där har deras chefredaktör Rasmus Landström varit ute och vevat med ett manifest om att nu ska de minst skriva mer om populärlitteratur och mindre om Lars Norén typ. Som om postmodernismen aldrig hade hänt. Att Aftonbladet på allvar dagligen ska börja recensera fantasy är nog ingen som tror, inte enbart i alla fall. Och intressanta kulturartiklar om till exempel utvecklingen i Camilla Läckbergs författarskap tror jag att det finns fler kultursidor som skulle ta in ifall de bara är välskrivna. Ändå var vi några som blev nedslagna av detta så kallade manifest, eftersom det finns en intention i det som pekar mot att man kommer att sidosätta de mer litterära titlar som redan får alldeles för lite uppmärksamhet. Till exempel översatt litteratur av förlag som Ramus, Tranan, Flo, Parabel och så vidare. Att det skulle finnas högre av kvalitativ genrelitteratur på svenska som bara måste få synas på kultursidan ställer sig den som läser en del, ser också frågande till. Det är ungefär lika dumt som när GP skulle börja recensera tv-spel. Tycker jag. Vi får se vad de andra tycker. Det är få som läser kultursidorna, men det kanske ändå är värt att ställa sig frågan vem som läser kultursidan när den ska förnyas. Min tanke var alltså att vi skulle utgå från den här frågan om kultursidans betydelse för er som författare och sen vidga det hela till en diskussion om hur det litterära ekosystemet eller den litterära biotopen egentligen mår idag. Men redan när jag formulerade min fråga, alltså vad betyder kultursidorna för er som författare, insåg jag att den var felställd på ett sätt. För flera av de förändringar som jag har räknat upp här beror ju egentligen på en och samma faktor, nämligen digitaliseringen, nu i samarbete med inflationen. Så egentligen är den fråga jag ställer till er följande: vad betyder digitaliseringen för er som författare? Och vad betyder digitaliseringen för det litterära fältet i stort? Men jag tänker att vi ändå ska börja med kultursidorna och vad ni som författare har för relation till dem. Jag tänker att jag först ska vända mig till Mattias med den frågan. Varför tror du att jag gör det, Mattias?
Kanske för att jag har hållit på att härja på kultursidor i hela mitt vuxna liv på olika sätt.
När började du skriva för kultursidorna?
Ja, men snart 25 år sedan skrev jag kanske min första grej för Göteborgs-Postens kultursida. Sen skriver jag inte så mycket idag längre eftersom jag jobbar som lärare på skrivutbildning istället. Men i nästan 25 år har jag hållit på och skrivit och nästan haft någonting som jag har arbetat med varje vecka som har varit relaterat till en eller annan kultursida.
Håller du med om den beskrivningen jag gjorde av förändringarna, eller skulle du vilja lägga till någonting eller säga emot någonting?
Nej, det är väl en jättetydlig sak att digitaliseringen har betytt väldigt mycket för väldigt mycket journalistik överhuvudtaget. Framförallt att den har blivit väldigt svårfinansierad. Och sen händer det ju också någonting med medieföretagens föreställning om kultursidorna i samband med digitaliseringen, för att när man gjorde tidningar tidigare så visste man ju egentligen aldrig riktigt vad folk läste och hur de läste. Man kunde göra undersökningar där man tillfrågade folk, och det gjorde man jättemycket. Och man visste ju att folk hade en tendens att överdriva i vissa änder och underdriva i andra änder. Man sa gärna att man läste reportage om utrikespolitik och kultursidor, och kanske inte att man var så intresserad av snask som man egentligen visade sig vara, när man liksom sekund för sekund kunde börja mäta vad folk faktiskt läste.
Man ju kanske fundera på hur mycket det också, det stämmer ju säkert, men jag tänker också att det påverkar digitaliseringen också, just påverkar hur vi läser tidningen, att det är inte det här att vi bläddrar oss fram genom uppslag för uppslag, utan vi får upp en artikel och så läser den på skärmen.
Absolut, så att det är andra format och andra längder och sånt här som fungerar. Men samtidigt såg man ju också att liksom en viss typ av kulturartiklar och även recensioner och sånt här lästes mycket mer än vad man någonsin hade kunnat tro. Och sådär. Och att det var ganska lätt att se vissa som tydliga tendenser när det fanns konflikt och när det var personcentrerat, eller det var någonting som var väldigt omtalat eller någon som var väldigt känd, eller något ämne i tiden som var väldigt brännande, så läste folk väldigt mycket. Men sen fanns det också liksom vissa saker som var lite svårtolkade också, att det liksom fanns intressen för vissa artiklar helt plötsligt som kanske spreds på ett annat sätt än vad man var van vid och sådär. Men den sammantagna trenden och tendensen var ju ändå tydlig, liksom att ja, men folk läste inte det här så mycket i förhållande till vad det kostar. Och sen fanns det ju också, alltså man höll ju sig med kultursidor till viss del också på väldigt många tidningar, för att det ansågs vara en sorts kvalitetsstämpel, det ansågs vara någonting som kanske gav ägarfamiljen en viss status, ungefär som att väldigt många rika släkter numera vill ha ett eget konstmuseum. Så var det väldigt fint, liksom. Man gynnade kulturen och sådana saker. Och den typen av gammaldags borgerlig syn på kultur finns ju inte riktigt lika mycket längre. Och det är ju inte...
Men det har kanske inte så mycket med digitaliseringen att göra. Det är kanske någon annan form av förändring.
Ja, det är en annan form av förändring, men den stärktes ju då när man också såg att ja, men det här är ingenting som folk läser så mycket. Det här är ingenting. Nej. Det här kostar väldigt mycket och sånt där. Det kostar mer än vad det ger i kulturellt kapital, som kanske man kan säga då, tillbaka.
Men om vi återgår till den här frågan, vad kultursidan har betytt för dig som författare. Det är uppenbart att den har betytt en del för dig försörjningsmässigt. Men har du någon tanke om hur det har liksom hjälp dig att utforma ditt litterära skrivande?
Mm, absolut. Och när jag visste ju att du skulle ställa den här frågan. Så jag hann ju tänka lite grann i förväg. Och då tänkte jag så här att när vi har pratat i den här podden i alla 50 30 dryga avsnitt som vi har pratat om eller något sånt där, så är det ju ganska tydligt att jag har liksom haft en annan väg in till mitt skrivande än vad ni har haft. Där ni tre andra här har mycket mer liksom velat veta tidigt att det var skönlitteratur ni ville hålla på med, och så har ni gått via folkhögskolor och liksom gått den vägen. Så ville jag ju hålla på med och då insåg jag att det var ändå ett typ av skönlitterärt skrivande, fast av en annan typ, som jag var intresserad och lockad och ville pyssla med. Och det var ju en sorts liksom så här litterärt personligt reportage. Och de publiceras ju på kultursidor. Mm. Det var ju verkligen liksom det kulturreportaget, kan man kalla det, eller något sånt där. Där man har en väldigt tydlig avsändare, där man använder ett litterärt språk, men där det ändå handlar om en sorts verklighet som man arbetar med. Det var det jag liksom ville pyssla med. Och då blev ju kultursidorna den platsen där det fanns utrymme för det. Och vissa tidskrifter också.
Så. Ja, men precis. För det här löper ju lite parallellt för dig, tänker jag också. Och även för mig att skriva för kulturtidskrifterna, som är både likt och olikt detta. Liksom. Mm.
Och också ett kopplat till det för min del i alla fall. Liksom ett sorts intresse för få vara del av ett offentligt samtal som består av en massa olika saker. Liksom. Dels de här kanske reportagen, men också litteraturkritik, debatter, kröniker, som ju också då finns kanske i tidskriftsvärlden och sånt där. Men en lite annan typ av skrivande. Och sen så, det här förde mig ju då efter några år till ett mer liksom traditionellt skönlitterärt skrivande.
Började din första bok som artiklar till och med?
Mm. De började som artiklar i tidskriften Arena och i Göteborgsposten.
Ja, det var den här skräp.
Nej, det var den som handlade om kriminalpolitik och brott och nyliberalism och fängelseexpansionen och sådana saker.
Mm. Därför jag sitter och tänker nu på att jag började ju skriva på kultursidorna lite senare. Eller då hade jag redan gett ut ett antal böcker. Jag hade visserligen skrivit åt kulturtidskrifter ett tag. Men det är ju ändå någon skillnad. Och båda de här sakerna är ju väldigt bra skolor för skrivande på olika sätt, tänker jag. Och det främsta som jag tyckte var väldigt kul egentligen med att skriva för kultursidor, det är ju att du har ett väldigt exakt och begränsat utrymme. Du får 4000 tecken kanske, eller 3500 tecken, och då ska du få in allting. Och det, där sitter man ju och sliter sitt hår ofta. Men det är ett ganska kul jobb och ett bra sätt att slipa sitt hantverk. Man blir tvungen att liksom hitta lösningar. Så här. Det har jag upplevt som utvecklande för mitt skrivande.
Men vi kanske har slitit våra tår av två olika anledningar, för jag skriver alltid för kort, och så får jag liksom, oj då, får jag nog skriva lite till och så.
Ja, spännande. Ja.
Det kunde du inte ens föreställa dig, det kunde vara problemet.
Nej, kanske inte. Och nu sitter jag och skriver en längre recension för en kulturtidskrift som ska handla om flera böcker, och då passar jag lite grann så här på, för där vet jag att nu kommer jag få lite mer utrymme, så då passar jag på att göra meningarna lite längre och ta lite mer utrymme så här, på sätt som inte går. Det blir en lite annan sväng i texten. Det har sina olika för- och nackdelar. Men nu tänker jag att Elin och Jessica har fått sitta tysta alldeles för länge här. Vad säger ni när det gäller den här frågan? Vad har ni för relation till kultursidorna?
Men jag tänkte först när du skickade ut den här frågan, så tänkte jag, herregud vad svårt, jag har ingenting att säga. Jag har ingen relation, eller jag läser väl kultursidorna, så. Men va? Vad ska jag säga om det? Så. Men nu, sen har jag funderat mer på det, och nu satt jag och funderade medan jag lyssnade på er. Alltså det är ju klart att det betyder någonting, för att det är en del av det här som är som en ram kring det som man håller på med när man är författare. Det litterära ekosystemet, alltså där finns ju det med, det är det som omger en, världen utanför skrivkammaren. Och där är ju det jätteviktigt, oavsett om man skriver för dem, det har aldrig jag gjort. Men jag och Jessica och två andra startade ju en kulturtidskrift, det är snart 20 år sedan, jag tror det var 2004. Mm. Och då skrev man ju den typen av texter, men en sorts blandning av korta skönlitterära utbrott och mer lite reportageaktiga. Och däremot har jag aldrig gjort det för liksom, någon riktig tidning.
Det var en riktig tidning.
Ja, det var en riktig tidskrift, absolut. Men jag menar, en dagstidning har jag inte. Förlägga. Så kan vi säga.
Tidskriften Fantasin.
Ja, mm. En ganska rolig tidning i en ganska tråkig genre för en rätt liten krets. Hade
det var underbart.
Men jag tänker att du läser kanske kritik. Och ja, kritik inte bara av dina egna böcker utan även av andra. Så att det är någon kultursidan.
Absolut, nej men precis. Nej men det gör jag ju. Jag läser ju kritik och jag läser ju kritik kanske egentligen på ett sätt med större behållning som bibliotekarie eller med lika stor behållning. Alltså, men det är lite olika blick på det. För jag kan bli lite, det låter ju väldigt personlighetskluvet, men jag kan bli liksom lite mer trött och matt av att läsa kritik när jag tänker på mig själv som författare. Men om jag ser mig som att jag gör det till exempel på jobbet, som bibliotekarie, då är det ju ett sätt att omvärldsbevaka och skapa överblick. Fokuserar jag för mycket på att jag är författare så blir jag ju lätt stressad. Oj, det här var ju tydligen jättebra. Så här borde jag, varför kommer jag aldrig skriva något som är så här? Eller varför? Ja, så. Och det är ju, så behöver man inte hålla på. Men, så
men
kan
det
jag
betyder ju också att det har liksom en nästan direkt påverkan på tankar som rör hur du själv skriver. Och,
ja.
Och som, jo, men ja, men det här måste jag fundera mer på.
Ja, och ibland är det ju bara fjant att man tänker så ens för att Det är inte så det funkar. Men om jag läser kritik som i min yrkesroll så är det lättare att hålla ifrån sig på något sätt.
Hur läser bibliotekarien då?
Ja, men då är det ju så här, vad har kommit? Vad är detta? Man ska ju kunna tipsa om en jädra massa böcker som man aldrig har läst. Och då hjälper det ju jättemycket att man har läst om böckerna. Har jag läst 2-3 recensioner om en bok? Av kanske då dessutom av en författare som jag känner till. Då kan jag ju tipsa om den nästan som om jag hade läst den. För att jag då vet, ja men den handlar ju tydligen om detta och detta. Och det är ju ännu en i, alltså så. Så det är ju ett sätt att bygga sin liksom databas av saker man vet att man jobbar med. Liksom. Ett arbetsredskap blir det ju mer då.
Vad säger Jessica?
När jag fick frågan så tänkte jag väldigt likt Elins ingång. För jag tänkte så här, men jag undviker kultursidorna. Jag undviker dem aktivt. Varför gör jag det? Fick jag ju sätta mig och fundera på det. Och jag har inte alltid gjort det. Och jag tror att det hänger ihop med det som du började med där, Martin. Att de har förändrats väldigt mycket under den tid som jag har varit verksam. Liksom. Som det har varit. Alltså som de har haft ett innehåll som har haft med mig att göra eller med min verksamhet att göra på ett eller annat sätt. För jag blir trött och ledsen av att läsa kultursidorna.
Varför då?
Nu blir jag trött och ledsen. Som skriver på kultursidorna.
För att, nej men precis det här du sa, de innehåller mer och mer sällan längre, komplexare resonemang, essayistiska texter, riktigt djuplodande recensioner, spetsiga krönikor nämnde du, och jag tycker att den spetsiga krönikestilen också just nu verkar vara väldigt populär i kulturdebattartiklar. Och jag ska inte säga att det inte har någon substans, för det har det säkert, men så som det paketeras, så som det presenteras, det tilltalar inte mig särskilt ofta. Och jag satt och tänkte här nu, men vad är det? För jag blir också trött och ledsen när Mattias berättar om hur man kan göra läsarundersökningar idag. Och se exakt, och det gäller ju samma med till exempel e-böcker och ljudböcker som ni vet. Att man kan se exakt på vilken sida många slutar läsa till exempel. Eller vid vilken minut folk slutar lyssna. Och man kan se exakt då hur länge någon har stannat på en artikel på en viss sida i en digital tidning och så här. Och det är någonting med det som gör mig så himla beklämd. Och jag satt och försökte formulera det för mig själv, så tänkte jag, jag tror att min utgångspunkt, subjektiv såklart, och jag vet inte om den liksom är rimlig eller om den är fungerande, men det är en utgångspunkt som för mig är, ja men den sitter verkligen bergfast. Och det är att jag tror inte på, eller jag dras inte åt det här att ge folk vad de vill ha. Jag Jag tror på att ge folk det man verkligen vill ge.
Eller de inte visste att de behövde.
Nej, alltså det behöver inte. Precis. Det kan ju låta väldigt så här förmätet, men som konsument då av litteraturartiklar, recensioner, även själva litteraturen, så vet jag att om det på något vis så att säga premieras, om det finns en, alltså om det finns en uppskattning i att folk verkligen anstränger sig för att ge det de vill ge, då kan jag öppna kultursidorna och bli överraskad. Då kan jag öppna en roman och bli överraskad. Och här någonstans så tror jag att min, alltså att det faktum att jag undviker kultursidorna, jag tror att det har med det att göra. Jag blir väldigt sällan överraskad på det vis som jag önskar att jag skulle bli överraskad. Och jag borde väl vända mig till kulturtidskrifterna istället då, kanske. För där finns ju detta.
Martin nickar.
Elin, du viftar. Varsågod.
Jo, därför att jag tycker att det är jätteintressant att du säger öppnar kultursidorna. Det händer väldigt sällan att jag öppnar kultursidorna och blir överraskad. Men får jag fråga dig hur ofta du överhuvudtaget öppnar kultursidorna? För när jag läser DN så gör jag det i en app.
Mm.
Och då ligger artiklarna ju på rad ordnade efter ämnen och inte upplagda som när man öppnade en tidning. För öppnar man en tidning, då kan man ju bli överraskad för att bredvid den där texten som jag alltid läser, för att det är den och dens krönika, så låg det en recension av något som jag inte visste att jag sa. Och jag tänker att för mig hänger det jättemycket ihop med det som du började med, Martin, med digitaliseringen, att på det sättet förändrar den ju, den tar ju på ett sätt bort, nu får man ju ofta kulturartiklarna till sig för att någon delar dem på Facebook eller för att någon skickar dem eller för att någon, det är väldigt, väldigt sällan man faktiskt bläddrar och överhuvudtaget kan möta något som man inte visste att man ville ha.
Du har helt rätt. Det är ju 15 år sedan jag öppnade kultursidorna.
Ja, men eller hur?
Och du sätter fingret på att det är någonting som jag saknar. Verkligen. Och då får man ju liksom också kanske så här, digitaliseringen. Jag kan tycka så här, den digitaliserade liksom sättet att läsa artiklar, det är jättebra när man, som du säger, ja, men ser någonting i ett flöde, blir nyfiken och vill läsa just det med en gång. Mm. Det är skitbra. Men det ersätter överhuvudtaget inte att öppna kultursidorna och få de här möjliga överraskningarna. Alltså det kommer från två håll, det är både formatet och så är det vad som premieras att sidorna ska innehålla. Båda de två sakerna gör att jag inte vill dit. Liksom.
Nej, men det var lite det jag var ute efter också med digitalisering. Och jag tycker att det är en enorm skillnad som påverkar väldigt mycket hur vi läser. Det jag skulle säga är att så finns det också positiva effekter av det. Och det är till exempel om jag är intresserad av en nyutkommen bok, då klickar jag mig in på ett antal kultursidor och läser flera recensioner av den boken på ett lätt sätt. Liksom. Det hade jag inte gjort för några år sedan. Då kommer jag tänka på när jag debuterade 2006 liksom, och morgonen för recensionsdatumet åkte ner till Pressbyrån på Järnvägsstationen, centralen liksom, och liksom köpte på mig de tidningar som det hade kommit en recension. Och det gör man ju inte idag. Idag så sitter man kvällen innan och börjar tok-googla. Och så får man hålla på med det i ett antal veckor tills man inser att det kommer ändå ingen recension i Expressen den här gången heller. De jävlarna. Men, och sen en annan sak som jag tänker är en skillnad är ju också att det är väldigt stor, att tekniken får så stor roll. För ja, jag läser också i DN, den appen fungerar ganska bra. Den går bra att läsa i den, men GP:s app är helt hopplös till exempel. För där kan jag sitta och läsa en, eller på deras sida på nätet, så sitter jag och läser en artikel, så kanske det kommer, så skjuts den åt sidan och mitten kommer en videofilm med reklam för någonting. Mm. Alltså, det funkar ju inte.
Nej.
Så där har jag nästan börjat så här, plocka fram deras e-tidning som är pdf-format istället när jag sitter och läser. Jag också märker också vilken skillnad, alltså, eftersom vi har papperstidning på helgerna, att just det, men det var ju så här vi läste tidningarna förr, det här är ju jättebra, och här var något intressant, det hade jag, alltså då ser man allt det där man hade missat. Sen skulle jag bara vilja säga, innan jag släpper in Mattias, frågan är ju, Jessica, om du hade läst, om det varit så där mycket djuplodande essäer varje dag i tidningarna, hade du läst alla det då? Det kanske är just att det är kulturtidskrifterna, där finns de här artiklarna. Mm. Men de ingår då, det som är nackdelen där, de ingår ju inte lika tydligt i ett offentligt samtal som når väldigt många. Liksom. Det är en skillnad. Och jag tycker det är en sjuka med de här debatterna på ett sätt. Samtidigt så tycker jag också att det är bra att de pågår. Jag vill inte vara utan dem. Jag har dem hellre än inte ha dem. Absolut. Även om det ibland är korkade grejer, så kan även korkade grejer få en att börja fundera på saker som man inte hade tänkt på innan. Ja, Mattias.
Ja, nej, men jag håller med om allt ni har sagt, men jag måste också ta mina kollegor, kulturjournalisterna och kulturredaktörerna lite i försvar.
Ja.
För jag tänker att den här debatten är ju inte ny, den verkar ha pågått så länge som det har funnits kultursidor. Och den har också någonting... Men nu fick jag överdriva lite grann. Den har också någonting så här med minne att göra. Att man kommer ihåg alla de där bra grejerna man läste tidigare och så har man glömt bruset. För det är ju faktiskt så, det publiceras ju väldigt mycket bra saker fortfarande. Idag när vi sitter och spelar in har till exempel Aftonbladet en jättelång text om Gaza-kriget utav Johannes Anjuru som är en helt briljant text, både stilistiskt och innehållsmässigt och liksom tankemässigt och sådär. Och de där texterna finns ju fortfarande, men det, som alltid så har det ju också funnits en massa annat och det gjorde det ju tidigare också. Men man har en tendens att liksom glömma av lite av allt det där som... Jag menar, det produceras ju mängder med texter varje dag och det är ju klart att inte allt håller samma höjd och kvalitet och sådär.
Nej, det är helt rätt. Jessica?
Nej, men jag tänker att det... jag tänker på det här med liksom någonting som jag i huvudet nu formulerar som falsk tillgänglighet kontra äkta tillgänglighet. Mm. Jag tänker så här, för att jag vet ju att det finns väldigt mycket bra kulturjournalistik, men jag hittar inte fram till den på grund av bruset. För jag upplever att digitaliseringens brus är mycket starkare och slår ut mycket värre än vad det mindre intressanta, för mig mindre intressanta bruset var när jag fortfarande vände mig till en papperstidning. Så att det är som att den här idén om att det digitala ska göra det så oerhört mer tillgängligt. Du har det i din mobil, du kan läsa var som helst, när som helst. I och med att jag känner så här, men jag vill ju veta vart de här artiklarna är. Och det kommer inte upp i mina, i mina flöden. Och det är, och här är jag väl helt enkelt gammaldags. Alltså det går väl inte att säga någonting annat. Men när jag sätter mig och dricker, inte kaffe längre på morgonen då, eftersom jag har fått makat här, utan te. Så nu vet ni det, kära lyssnare. När jag sätter mig på morgonen och dricker mitt te och tidigare faktiskt hade en dagstidning och bläddrade i den. Det är liksom inte görbart för mig att tänka att jag ska slå på datorn och gå in på tidningen digitalt. Men jag kan inte egentligen försvara, för att där finns ju det som jag söker på vissa sätt, på samma sätt som det såg ut innan. Liksom. Men jag gör det inte. Varför gör jag inte det?
Nej, men det
kan någon berätta?
Ja, det går att förstå.
Det är en annan känsla. Ja, men, och jag menar, det är klart också att brus kan betyda mycket saker, men som du säger, Martin, det är klart att det är skillnad på när man läser en tidning och det är en annons. Det må vara halva sidan som är en annons i en papperstidning, men den rör inte på sig och låter och är omöjlig att klicka bort. Nej. Och bara, alltså, man har ju glömt, alltså, det är ju rörlig det är bara... bild i, på en kultursida är ju bara, det hör ju inte hemma där.
Nej, men och det första man får upp är en annons och så finns en liten pil, gå direkt till GP eller gå direkt till DN. Ja, men det var ju dit jag var på väg direkt. Det är du som hindrar mig. Så det är liksom inte så. Men vi förstår, de behöver dra in pengar och de är desperat. Det är svårt att finansiera kultursidorna, så är det ju. Men, och det är ju helt rätt som du säger, Mattias. Det här är ju på många sätt, det är ju en gammal debatt som har pågått länge. Som också har, jag menar, den här debatten om kritikens kris. Mm. Men
det är klart, digitaliseringen har ju ändrat jättemycket.
Det har ändrat spelplanen.
Jag har lite för mig själv, för ju när jag en gång blev journalist och utbildade mig till journalist och sådana saker, då var det just papperstidningen som var det som var liksom formatet som jag drömde om att få arbeta för. Och det var ju inte bara för hur texten såg ut, utan det var ju hela konceptet på något sätt, med bilder, med väl genomarbetad redigering, med rubriker, alltså att skriva texter som man sen gav till folk som arbetade med det på ett väldigt kvalificerat sätt. Mm. Och så blev det den här produkten sen. Och det sen, och jag vet, många kollegor som vi har pratat om detta, om att den världen finns ju inte längre. Tidningarna finns ju inte på det sättet längre. Liksom. Den typen av format, även om de fortfarande görs, så är det inte alls samma anledning. Liksom. Och då har vi lite grann sagt så här till varandra, att ja, men man får väl se på det med lite sorg. Så där. Det där är någonting som fanns, det finns inte längre. Men man får samtidigt försöka akta sig för att bli bitter liksom, och sitta och fastna för mycket i att det var bättre förr. Mm. Sådär. Utan bara mer konstaterat, det där var något som fanns, det var väldigt fint, det finns inte riktigt det längre, och det kommer inte finnas igen om inte det är något väldigt stort som kraschar liksom.
Nej, så är det, och det är ju bra att fundera på vad som fortfarande finns, och det finns fortfarande väldigt mycket. Samtidigt så tror jag att jag ville prata om det här har att göra med att jag är lite oroad just nu, eftersom det kommer så mycket dåliga litteraturnyheter, eller nyheter som är dåligt för litteraturen på lite olika sätt just nu, om vi ska vidga det här lite grann att handla om hela det litterära ekosystemet. Kultursidorna ser ut att bli färre, det kommer nog vara så. Flera av dem kommer fortsätta finnas kvar och vara ganska starka en lång tid framöver, tror jag nog även. Men det händer också andra saker, som till exempel att den fysiska försäljningen av böcker fortsätter gå ner. Och Kulturrådet har, visst, de distribuerar samma summa pengar i 2024 som de gjorde 2023 till olika läs- och litteraturstödjande insatser, vilket i praktiken betyder en sänkning på motsvarande inflationen helt enkelt. Ja, jag vet inte om det här blir en fråga, men om jag ska dra upp en annan artikel som kanske ni var flera som läste, som stod nyligen i just DN, var ju en artikel som skildrade hur Norges stödsystem ser ut, till skillnad från Sverige. Deras kulturråd köper ju helt enkelt in fler titlar än vad som Svenska kulturrådet gör. De har också en fasta bokpriser, och numera tror jag en lag som... har lagstiftat om att det ska vara fasta bokpriser. Jag tror att det är huvudämnet för den lagen, om jag minns rätt. Läste ni den artikeln, och vad tänkte ni när ni läste den?
Ja, men jag läste den och kom ihåg att vi redan när jag gick på Skurup brukade prata om Norge som någon sorts föregångsland. För det var väl då jag lärde mig att det fanns, eller på att säga, att de hade ett bra stödsystem för litteratur. Så det kommer jag ihåg att folk var så här, åh, vet ni hur det är i Norge? Och så gick man runt och pratade om det mycket. Så där lite upphetsat som man gjorde när man var 19. Men jag tycker det var intressant. Jag hade velat ha ännu mer liksom gräv i siffrorna. För det gick väldigt fort från antalet X som köps upp till mängden pengar som inkom på författarens konto. Mm. Och jag lyckades inte riktigt få de siffrorna att stämma överens, så jag undrade lite vad det var. Alltså,
eller hur tänkte du då?
Jo, men så här, jag scrollar här. Jo, så här, idag handlar det... 1965 infördes den så kallade inköpsordningen. Den går ut på att norska staten köper in ett visst antal exemplar av så gott som alla skönlitterära verk skrivna på norska. Idag handlar det om 773 exemplar för vuxenlitteratur och mer än det dubbla för barnlitteratur. Från 2024 ger det prosaförfattare en garantiinkomst på 97 000 norska kronor per utgivning. Det är ganska mycket pengar på 700 x.
Alltså, jag tror också att det här har att göra med att deras system ser annorlunda ut. Ja. Jag tror att pengarna går direkt till författaren där. Det gör de inte i Sverige. Nej. I Sverige går de till förlaget.
Ja, men det var det jag menade, att jag ville ha lite mer. Det gick lite fort från 700 x till 97
000. Alltså, i Sverige så de x som köps in... när Kulturrådet har beviljat stöd för en bok, jag kommer inte ihåg exakt hur många det är, men det är typ 300 någonting, om jag minns rätt. Och de får ju du som författare betalt för, till rabatterat pris tror jag. Mm. Men det är ju de pengar du får. Sen får ju den här klumpsumman som, det här är egentligen två stöd, ett distributionsstöd och ett stöd till förlaget. De pengarna går direkt till förlaget. Mm. Så att det ser nog också annorlunda ut, vem som får pengarna i Norge. Ja. Men, och där kan man också säga, det låter ju asnice, det skulle man vilja ha. Samtidigt så tänker man ju lite grann som du där, Mattias, fast hur många av de här böckerna blir då sen i slutändan egentligen lästa. För det är ju någonting som också händer med när vi pratar om ljudböcker och försäljningen går ner där, eller e-böcker, att ja, där ser man, där får du ju bara betalt för när någon verkligen har läst det du har skrivit liksom. Mm. Så, och jag menar, det ni på biblioteken vill ju egentligen inte ha så mycket böcker som ni får från Kulturrådet ändå.
Frågan är det samma sak där att de köps in och distribueras till biblioteken? För att om det vore all litteratur som gavs ut skriven på svenska som köptes in och kom till svenska bibliotek.
Jag tror inte de ger till all litteratur.
Nej, det stod ett visst antal exemplar av så gott som alla skönlitterära verk skrivna på norska. Ja, det är det här jag menar, att just detta hade jag gärna velat ha typ ett Excel-ark om. Och då hatar jag ändå Excel. Men jag vill liksom veta mer. Men för jag tänker, om det hade varit så i Sverige att så gott som alla skönlitterära verk skrivna på svenska kom till oss på biblioteket, så skulle det ju frigöra en otrolig massa pengar från vår mediebudget, vilket ju skulle göra då, för nu till exempel får man ju sluta köpa vissa saker för att e-böckerna slår i taket. Den budgeten skäl ju otroligt mycket från inköp av andra böcker, för att det kostar proportionerligt då mer. Och det, så hade det ju inte då behövt se ut, så frågan är, jag vill också veta, hur ser det ut med e-böcker i Norge? Påverkar det? Alltså, jag blir jätteintresserad av själva det siffermässiga i detta. Jag tycker det är jätteintressant.
Ni hörde Norge. Elin kommer ringa er och fråga de här sakerna.
Norge, vänta bara.
Vad säger ni andra? Blir ni, det här med fasta bokpriser också, är det någonting? Blir ni sugna på det?
Men jag tänker att man kanske, om man nu är ute efter att öka läsandet och litteratur eller litteraturens betydelse eller något sånt här, kanske man måste börja tidigare i ekosystemet än i bokförsäljningen. Eller i bokinköpen och liksom till biblioteken och sånt här. Att det kanske måste satsas mycket mer pengar på, nu håller vi på med det själva allihopa här nästan, men liksom utbildningar utav folk som håller på med litteratur på olika sätt, eller mer pengar till folk som arrangerar saker kring litteratur eller sådär, så att det liksom på något sätt visar att det här är väldigt viktigt och det här är någonting vi bryr oss om redan från början.
Att litteraturen fick större plats i samhället.
Ja, men precis.
Nej, men det har du helt rätt i såklart. Alltså, börja nerifrån.
Ja, men precis. Och det kanske går att göra på många olika sätt än bara, det här kanske är en del av det. Men om man verkligen är allvarlig med den här jätteoron för läskrisen och alltihopa, då måste man ju på samma gång tala om att man tycker att det man läser är väldigt viktigt också, eller själva läsandet eller själva pratandet om det man läser och sånt där, det är viktigt också, för det gör man ju inte. Tycker jag.
Nej, och det är ju också en klassisk grej att varför läser inte barn och unga? Nej, men och var pratas det om barnlitteratur? Det recenseras ju så gott som aldrig. Det klämmer de in en här och där. Och jag menar, det är inte såklart den enda anledningen, men jag menar, det handlar ju om det. Ska vi visa att det här är viktigt, så behöver det ju genomsyra väldigt mycket mer än...
Och där har jag ett konkret förslag till Lilla Aktuellt, om någon lyssnar där, att ni borde ju införa lite bokrecensioner. Ett kulturinslag
Lilla också. Kulturnytt.
Inte bara ha spelnytt, vilket är jättebra att ni har, men ja.
Bra.
Nej, men också, det blev ju snack om det här vid Augustpris-nomineringarna i år. Att bilderböckerna så gott som aldrig vinner. Alltså de illustrerade liksom upp till 6 år åldersmässigt. Och då var det var en del inslag i min enda mediekanal, Radio P1. Och jag blev också glad för att efter att de hade då rapporterat om det här och pratat om det här och det är problematiskt, så har de också börjat recensera bilderböcker. Så de lever som de lär. Och det tänker jag också är ett konkret förslag. Och då, sen tänker jag också att det här med... Det skulle ju vara helt fantastiskt, och nu låter jag låter väl bitter igen. Jag har en teori också om varför det här ämnet gör mig så illa till mods just nu. men alltså, jag känner också att det är en sån klassisk, om man nu ska prata om litteraturen som en politisk fråga på det här viset. Alltså, för finansieringen blir ju faktiskt en politisk fråga.
Absolut.
Att prata om hur viktigt någonting är, men inte tillsätta de resurser som krävs för att det ska växa och leva. det ser vi på så himla många områden. Liksom. Mm. Så att, jag kan ju inte säga att jag ser något hopp om att man lyssnar på våran podd och så tänker man som politiker, jaha, ja men det är klart. Det måste vi börja med genast. Jag önskar verkligen att det skulle vara så. Men det känns som att det är upp till kamp på ganska många sätt. Alltså att det krävs väldigt mycket konsumentupplysning, väldigt mycket liksom upplysning om litteraturens villkor idag. Kanske vi ska börja podda om. Ja, det gör vi ju nu.
Det gör vi ju nu, Jessica. Exakt nu.
Det här borde vi göra någon gång.
Ja, nej, men kanske också just komma bort från det här konsumenttänkandet, tänker jag, när du säger det ordet. Att det mer ska handla om, ja, men vilka medborgare vill vi ha i vårt land? Vad vill vi liksom som medborgare att vi ska ha för samhället tillsammans?
Så borde invånare litteraturen... och inte bara de som är medborgare, utan även de som bor här utan att vara medborgare.
Mm. Okej, okay, jag säger tycker att de också borde vara medborgare, ja, då. Medborgare. Nej, okay.
Medborgare är bildlig. Mm. I bildlig,
ja. Vi låter vår jurist reda ut de korrekta termerna, sen får Jessica prata under tiden.
På tal om vem som är konsumenten, så hörde jag för inte så länge sedan och googlade lite snabbt nu ett begrepp som väl inte är så att säga framforskat och belagt men används, som heter enchitification. Är det någon som har hört det?
Nej.
Nej?
Nej.
Och så läste jag på lite och det beskrivs i korthet så här, och jag tycker verkligen det ligger någonting i det. Alla de här stora digitala platserna som vi använder till vardags idag, Google, Facebook, väldigt många av tidningarna då som är gratis, de är annonsfinansierade. För att man vill att innehållet ska vara gratis. Man har från början en idé om att det är de som vill ha innehållet på sidorna som är ens konsument. Eller hur? Men vi tror inte folk kommer betala, eller vi tycker inte att folk borde betala. Alltså så finansierar vi innehållet med annonser. Och det gör vi för att locka dit folk, för att vi tycker att vi har liksom en bra produkt att sälja. Folket kommer dit för att det är lättillgängligt och det är gratis. Och för att det ska kunna fortsätta så måste du fortsätta att ha annonsörer. Och ganska snart så glider det över till att din kund, så att säga, den du ska tillfredsställa, är inte längre de som kommer för att till exempel läsa på tidningssidan, utan annonsörerna som ska annonsera. Och då är det deras krav som blir din högsta prioritet. Mm. Så därför så har vi i en kulturartikel plötsligt en videosekvens som du inte kan stänga av för någon jävla bil som du inte är intresserad av att köpa.
Som vi inte har råd att köpa.
Nej. Som vi får
för att vi är kulturarbetare.
Så att frågan om vem det är som man ser som sin kund, vem det är man ska tillfredsställa, det har ju flyttat på sig. Och detta måste kanske inte vi som textkonsumenter acceptera. Vi kanske måste sätta ner foten där på något sätt. Mattias viftar.
Ja, men så var det på den gamla papperstidnings goda tiden också. Det var ju, tidningarna sålde ju, det var ju inte nyheter i första hand de sålde till läsarna, utan de sålde ju presumtiva kunder till annonsörerna.
Just det. Mm.
Ja, men det var precis. Ju affärsidén då också. Det, ja. Sen har man ju bara utvidgat den till en global nivå.
Och när var det en vettig balans då, kan man säga?
1991 skulle jag säga att den var, eller under 90-talet, det var den gyllene året för svensk tidningsindustri.
Men när du allvar då, nu, alltså, ja, var det då en vettig balans mellan att man fick in
ja, väl lite faktiskt. Då gjorde man, det gick väldigt bra för tidningshusen då. Det fanns egentligen ingen konkurrens om annonser. Och man investerade väldigt mycket i väldigt bra journalistik. Det gjorde man.
Vilket år sa vi? 1991?
Nej, men under 90-talet typ.
Det var före eller efter 94?
Före.
Ja, men även i slutet på 90-talet så gick det bra för tidningarna också.
Då sålde de Kris och Panik istället. Det har också funkat. Mm.
Ja. Men där har
men affärsidén var ju densamma. Det var ju att tjäna pengar på annonser.
Jo, men då var det ju en balanserad affärsidé. Ja. Då var det ju en affärsidé där annonsörerna var nöjda och textkonsumenterna var nöjda.
Och Sverige hade ju väldigt kräsna kunder också, eftersom vi hade ett sånt tidningsläsande folk och alla prenumererade på tidningar. Så i stort sett alla människor hade ju tillgång till en papperstidning.
Där tror jag du
och såg dem som sin, såg dem ju som sina egna. Mm.
Det kräsna var ju, kunder. Jag tror att
som jag också på något sätt hade närhet, eftersom tidningarna ofta på ett eller annat sätt var hyfsat lokala. Liksom. Så var på något sätt så här, Göteborgs-Posten, det var Göteborgarnas tidning. Vi ska de kunde backa. Inte vågade inte göra vad som helst
nej.
Med
nej, nej, vi ska backa till 1991, då, mm. då blir det bra.
Precis, nu har 70-talisterna kommit fram till något. Att det blir aldrig bättre än vad det var i slutet av 90-talet.